Sådär. Vad finkammad du är. Det är bara för att det är vi, eller hur?
Ja, men du sa att det var podcast. Ja. Så då får man den här versionen. Mm.
Nu är det ju så här att vi ska vara supereffektiva, så att jag måste ju fasen komma på vilket avsnitt det var. Du vet, 146 måste det vara. 146, avsnitt 146. Det andra passet jag sitter nu och kör bara liksom för ta in en gäst här nu. För nu blev det ju halva Neon Giant, höll jag på att säga. Det stämmer ju inte alls. Men det blev bara du, Arcade. Thor kunde inte vara med idag. Vi får hoppas få med Thor en annan gång. Men det är alltså så här att idag har vi ju då äntligen kommit i hamn med det här samtalet och avsnittet. Efter att ni har inte kommit ut ifrån liksom spektaklet som är att släppa ett spel under en pågående pandemi. Men nu är vi här i alla fall. Nu ska vi snacka lite om de frågor som jag har, och du ska få berätta mer om det här. Neon Giant, jag ska introducera dig lite kort om det är någon lyssnare som mot all förmodan tittar in för första gången. Du, Arcade Berg, grundade ju tillsammans med Thor Neon Giant i april 2018. Och ni visste ju inte riktigt vad som väntade runt hörnet i form av arbetsklimat och utmaningar i samhället i övrigt. Och sen skulle det ta lite över 3 år innan ni släpper er debuttitel då, The Ascent, som kom här i somras den 29 juli 2021 till PC, till Xbox One och Xbox One X och Xbox Series X och Series S. 5 stycken olika plattformar kan man säga, om man inte räknar in alla olika typer av PC-versioner det finns där ute. Men ja, det är väl egentligen där. Och det var ju tanken först efter att vi hade snackat lite om det, jag och Ida, här i podden där och då. Att ni skulle komma och liksom surra lite om hur det hade gått någon vecka efter lansering. Little did I know. Så hände ju inte det. Hur har det gått sen release, Arcade? Berätta.
Ja, nej, men alltså, det har ju gått bra, men det känns som att vi fortfarande släpper spelet.
Ja.
Och det är väl det som hände, om du vill ha en sån. Men jag vill ju också bara säga lite snabbt att jag hoppas att det är många som lyssnar för första gången, för det är så man växer en publik. Jag hoppas att du inte bara har dina trogna liksom, och det är alltid samma gäng.
Ja, det är för sent omöjligt. Då får ni jobba med det ett tag då. Får ni... jag tror att vi har samma lilla gäng som vanligt. Men de har väntat på det här.
Ja, men det är väl kul. Och synd att det tog så lång tid då. Nej, men det har ju gått bra. Alltså det ska vi säga rakt ut. Vi är överväldigade. Jag försöker, jag är lite ovan att ta det på svenska, för att på engelska får man samma fråga, och då försöker jag undvika ordet overwhelming, för det är ganska klyschigt vid det här laget. Mm. Men det är ett väldigt bra ord. Men överväldigande, det känns ändå ganska fräscht att säga på svenska.
Mm-hmm.
För att vi har ju visat oss vara ganska kanske kaxiga så som utvecklare, och ganska liksom confident.
Mm-hmm.
Men vi har ju aldrig liksom hävdat något bestämt med hur mycket vi ska sälja eller hur många spelare vi ska få så.
Mm.
Och nu när vi liksom ändå har sett den första vågen av spelare, ska jag säga, så är vi faktiskt liksom väldigt glatt överraskade med att det är otroligt många som tycker om spelet. Och det är ju fantastiskt. Men med så stor spelarbas så har det också blivit mer jobb för alla involverade. Och det gäller allt från patchning, som kanske är det mest självklara och något som är ganska aktuellt för oss då, att vi har släppt flera patcher, vi kommer släppa fler i och med att vi har så många som spelar spelet och därmed hjälper oss att testa spelet. Mm. Och då vill vi ju inte överge spelet. Desto mer anledning för oss att se till att allting är top-notch och stabilt.
Just det.
Men även då på andra änden, som till exempel nu att vi pratar, press. Det är ju skitkul att alla vill prata nu. Mail. Alltså bara inboxen blir full. Och vi har väldigt måna om att svara folk. Vi lyckas inte täcka allt på Twitter. Vi lyckas inte täcka allt på forum. För det är bara för mycket för oss. Men inboxen, och nu vill jag inte uppmuntra alla att bara börja mejla, men då har ju de verkligen tagit sig tid, och då förtjänar de verkligen ett svar. Och det är allt från hej, jag har stött på ett problem. Och det är ju synd, och så säger vi, ja men det där kom, det löste sig i den patchen som du uppdaterar nu, så är det fixat. Mm. Eller så är det liksom någon som säger, det här är det bästa jag spelat på 33 år. Och vi fick ett sånt mejl, det är därför jag säger det. Jag säger inte att alla skriver exakt det. Men vi får väldigt mycket positivt där, och det är ju fantastiskt. Så att allting har bara blivit större än vad vi kanske var redo för då i juli, augusti.
Men det här är ju kul. Får ni många negativa mejl också då, eller nej?
Nej, alltså det kommer väl. Men det mesta sånt hålls ju som tur är på forum och liknande. Liksom.
Det är ju otroligt egentligen att människor kan lägga ner tid på att aktivt sätt att skriva ett mejl till någon för att kritisera.
Ja.
Jag förstår det att det kanske alltså kommer som någon form av konstruktiv kritik, men jag föreställer mig, ja det är såklart som du säger, på forum kan det dyka upp. Med det sagt, hur var känslorna allt eftersom Steam-recensionerna började rulla in? Nu är det ju över 7000 recensioner där det är över 77% positivt. Hur läser ni igenom alla de här?
Ja, det gör vi faktiskt. Alltså alla i teamet läser ju inte alla, men kollektivt ser vi till att täcka allting tillsammans med Curve, vår förläggare och så.
Mm.
Just för att där kan man också hitta tidbits, dels på vad som har gått bra liksom, så att vi ska ta vara på det. Men även då problem som kan uppstå, för att om folk till exempel står på ett problem som redan är patchat, då kan man gå in och kommentera och bara, hej, kan du vara vänlig och uppdatera spelet och kolla?
Mm.
För då kan man även få sådana användare att vända sin negativa review. Så att det är ett väldigt bra ställe faktiskt att se feedback.
Just
så att alla de läses. Det är också på Xbox Storen då liksom. Allt vi kommer åt ser vi till att läsa.
Alltså vilket hästjobb. Jag tänker det här också, just när man tittar på recensionerna där som kommer från användarna själva och jämför det med något som också har varit genom åren väldigt viktigt, just recensioner från spelmedia och dylikt. Och spelmedia, det ansiktet har ju ändrats med åren. Hur, ni hade ju då, ni hade en plan att se till att, som jag tolkade då, embargo skulle lyfta samtidigt i samband med lansering. Det skulle få göra så mycket som möjligt för att få så mycket attention span kring just det sent runt lansering. Men i det, även om ni kanske hade huvudet uppe i molnen med att försöka pusha, såklart. Hur var känslan ändå? Det fanns väl ändå en viss spänning inför att embargo skulle lyfta.
En viss, ja, ah, nej men Aron, mellan oss så fanns det en viss spänning i att släppa ett spel. Det gjorde breaking. Det faktiskt. Ja, verkligen breaking news. Nej men alltså fan, man, ursäkta att jag svär, men nerverna. Alltså jag mådde ju dåligt. Inte för att jag trodde det skulle gå dåligt, men det är bara, det här är för mycket. Jag har ändå gjort det ganska länge, jag har varit med om ganska stora grejer. Men det här är stort för oss och mitt liv och min framtid och företaget och allting liksom. Så det var ju fantastiskt att se att liksom det landade väl. Öppnade upp på 84-85 på Metacritic och sen har det liksom stabiliserats för att det har kommit in väldigt varierande på olika plattformar. Det som är väldigt intressant för oss tycker jag med just den där poängen är att vi har ju skyhög user score och lite mixed alltså press reviews. Och medans många av liksom concerns och sånt som har kommit från press, de är helt blown out of water med user som, och det kan jag säga ärligt, att vi har fått otroligt mycket e-mail som har sagt, det här är mitt game of the year so far liksom. Och även någon som klagar, nu börjar det nästan bli negativt att prata mycket om någon, men det jag tar som en positiv sak på de som är upprörda är för att vi har gjort någonting de bryr sig så jävla mycket om. Så de måste höra av sig och säga, men det här är vad jag ville. Eller det här är vad jag ville att det skulle vara. För det är ju många som vill att det skulle vara Diablo och vi har alltid sagt, men det är det inte. Så där tänker jag liksom inte be om ursäkt. Det är bara trist att det inte är spelet du vill att det skulle vara. Men vi har verkligen gjort någonting som folk bryr sig om och var engagerade i innan. Marketing och allting som började rulla igång där kanske ett halvår innan vi släppte. Den har varit jätteeffektiv. Det är faktiskt förvånad över hur otroligt mycket ögon vi fick på oss till slut. Så i och med det byggdes ju mycket upp. Så det har ju gått otroligt väl med faktiska spelare.
Mm,
och vi kollade ju jättemycket streams och sånt i början. Och där var det igen bara, jag hade skitkul, det här rekommenderar jag till alla.
Mm.
Hoppas de gör mer, hoppas ditt och datt. Så att vi har ju verkligen träffat vad jag tycker en homerun med folk som faktiskt spelar spelet.
Jag tänker att jag ska kasta ut det nu också, bara full disclosure för alla er lyssnare. Vi är ju vänner, du och jag, Arcade, också privat. Ja,
du hävdar det.
Ja, eller hur? Och men det har mindre att göra med någon agenda från mitt håll. Det är bara det att det inte finns tid. Nu blir det sjukt mycket internt här. Men jag menar så här bara, med det sagt, vi har ju snackat lite om det här med också vikten av som utvecklare och mindre utvecklare utan gigantiska förlag i ryggen, av att få ut recensionskoder i väldigt god tid för att låta spelmedia i god tid få liksom ta sig igenom det, låta det smälta och i god tid hinna med att läsa till exempel recensionsbrev där det står vad som faktiskt kommer att justeras med dag ett patch och dylikt. Och det här är någonting som jag gissar var en... I och med att ni är så små och har jobbat, det här är den första egna startade studio. Hur var den här resan då? Jag är jättenyfiken på personligen, eftersom att vi på Öppna Världar får ofta in recensionskoder från små och stora studios förlag under embargon. Och vissa är jätteduktiga på att skicka ut flera veckor innan, och medan andra, då är det tuffare. Och vi märker också att det blir en annan, i och med att de flesta inom spelmedia vill möta embargo. Det blir såklart en onödig stress om det är så att koderna kommer för sent. Och kanske inte kompletta intryck och dylikt. Hur kände ni att den utmaningen var? Kände ni att ni kunde få ut allting i lugn och ro i extremt god tid till de viktigaste stora kanalerna? Eller hur kände du där?
Sen april 2018 har inte funnits lugn och ro.
Okej.
Så nej. Men jag tycker det gick bra ändå. Mm. Och där ska inte jag ta på mig någon cred för att allting det hanterades av vår förläggare Curve. Så just det gjorde de jättebra.
Mm.
Men det vart ju till exempel en skillnad i när man kunde få sina PC-keys och Xbox-keys.
Mm.
Och det har ju att göra med att, som också det har varit skriverier om nu och så, allmänt, att det är ju en process att uppdatera på konsol.
Just det.
Den processen finns inte på Steam.
Mm-hmm.
Och vi vill ju att de som spelar konsolversionen spelar samma version.
Mm.
Så att vi kunde trycka ut det direkt till PC-spelare.
Just det.
Då innan release. Och så var vi tvungna att vänta lite med Xbox-grejerna. Mm. Så de fick lite mindre tid på sig. Och det är liksom bara verkligheten som kom i vägen.
Mm-hmm.
För vi är ju också... Jag förstår ju att folk vill ha så mycket tid på som möjligt. Men vi är också väldigt måna om att folk ska få den bästa versionen som vi har möjlighet att ge dem.
Ja, men det är klart.
Och vi skryter ofta med att vi är så små så vi kan jobba så snabbt. Men det är sant. För att vi pushar stora ändringar så otroligt fort och ofta.
Mm.
Så att liksom medans vi släppte spelet så att vi fortfarande uppdaterar liksom.
Mm.
Så att difficulty mode och sånt där i options liksom. Det kom in väldigt sent och kom in olika på PC och konsol, och det var ju lite frågor också, hur gick det till? Ja, det är för att vi kunde trycka ut det direkt på PC.
Just det.
That's why. Mm. För vi vill det.
Ja, det är inte första gången som jag har sett det. Det är ju ganska vanligt med de här titlarna som kommer via PC och konsol samtidigt, att konsolerna tar oftast längre tid innan de får patcharna.
Ja.
Till och med från första part studios i vissa sådana lägen. Så att nej, det känns inte, som du säger, ovanligt. Men och det är också intressant för liksom anledningen bakom. För det för mig egentligen in på en fråga som jag tänkte ställa sen. Det kan jag ta direkt. Det här har vi pratat om. Nu kanske du inte kan svara på den. Men du kanske kan ge ett ytligt svar.
Oj, okay.
Vad händer med... Är det även det här som gäller när det kommer till... ni lanserade ju även i Game Pass, och har du Game Pass så kunde du spela det här via Windows Store, alltså Xbox-appen på PC. Och den versionen fick ju mycket skugga över sig bredvid Steam-versionen. Är det egentligen skulle man tolka Windows-versionen, den praktiken, som konsol då? Att det tog lika lång tid? Hur kan det komma sig att det tog sån tid när det blev on par?
Nej, men precis, för att det är ett jättebra exempel, för den butiken har samma process att uppdatera igenom.
Mm.
Så det är igen då att då kan det ta liksom en vecka eller två att trycka igenom en uppdatering. Och den bygger ju på en annan teknologi då i botten. Mm-hmm. Så de är ju lite annorlunda och det är därför man ser skillnader.
Och men idag är de annorlunda idag?
Är det sant?
Ja.
Ja, alltså det finns ju lite olika delar i, så att säga. Det gör det ju. Det är samma spel. Mm. Alltså det är samma spelbarhet. Allting är ju liksom, det är lika många kulor och det är samma hastigheter och...
Ja, det.
Men det finns vissa beståndsdelar liksom med hur du gör spel som är lite annorlunda för att bygga på den teknologin.
Okej. Okay. Intressant. Vilken är bäst?
Nej, men det är inte så det funkar. Det är inte så tydligt svar, men det är liksom kompislista. Det funkar olika, det är inte samma kod. Så det finns mycket som ligger där som liksom, det funkar lite annorlunda.
Ja, det är klart.
Hur man hanterar achievements, kompislistor och vissa andra såna funktioner liksom.
Nej, det är klart. Det är klart, fasen. Ja, det blev inget scoop där. Men med det sagt, jag tänkte också så här, du skulle få berätta lite. Jag tror att vi har snackat om det tidigare någon gång, men jag är så svårt att veta om det har hamnat utanför inspelning eller så där. Men jag hörde också, du och Thor gästade ju Ted Price. Ted Price som är head of studio på Insomniac Games, som nu... Om man ska tro deras produktionstempo säkert har tusentals anställda. Nej då. Men de är väldigt aktuella nu med det ena och det andra. The Game Maker's Notebook heter den.
Yes, precis.
Mycket bra podcast som jag har pratat om och rekommenderat förut här också som jag gillar. Och det var ju superkul att höra. Och den rekommenderar att man lyssnar på såklart. Men där så gav ni en ganska schysst bakgrund till resan fram till Neon Giant. Vill du recappa lite kort här för våra lyssnare? Hur liksom, var kom ni ifrån och hur hamnade ni på Neon Giant till slut?
Ja, det är bra för att nu när Thor inte är här så kan jag berätta den sanna historien. Nej, men visst, för de som är nyfikna, jag personligen då har ju liksom en ganska typisk liksom tv-spels-nerd-bakgrund, liksom gillar spel och datorer liksom, och började jag spel så fort jag fick tillgång till, idag skulle vi kalla det liksom tools, men jag köpte Click and Play på bokhandeln i Sollefteå.
Mm-hmm.
Och det var coolt. Du kunde liksom göra interaktiva grejer. Och sen har jag använt de flesta verktyg, skulle säga, liksom RPG Maker som fortfarande finns. Game Maker hoppade jag över till och körde i många år. Det är skitbra fortfarande, men jag använde det innan det blev uppköpt av Yo-Yo Games, och nu verkar de just stödja konsol och allt möjligt. Det är ju skithäftigt. Moddat Half-Life, Unreal Engine och allt det där liksom. Och har väl alltid varit liksom duktig i skolan och sådär. Riktigt cool kid. Jag visste väl att jag skulle plugga vidare efter gymnasiet liksom. Men hade väl inte riktigt bestämt vad. En dag så var mamma på mig och sa att nu måste du bestämma dig liksom, om du inte ska ta ett sabbatsår. Så då googlade jag bara spelutveckling, utbildning. Och så tog jag första träffen på Google.
Just det.
Och det blev i Skövde. Och det är ju ingenting jag ångrar. För en sekund, liksom. Det blev ju jättebra, så fick jag vara i en miljö där alla ville göra spel. Och hade flyt i att jag tog min examen, eller är det examen man tar från högskolan?
Det kan vi kalla det. Men du pluggade ju i speldesign där och tog art.
Precis. Så samma program, eller samma, vad man nu kallar linjer. Det, program. Nej, men vi var ju olika linjer. Okay. Ja, alla läste ju datorspelsutveckling. Och så fanns det design, programmering och grafik. Så Thor läste grafik, jag läste design. Thor började jobba, tror jag, sista året redan där. Och jag hann precis ta min degree där på en fredag och började jobba sen på Grin följande måndag i Göteborg. Och det var ju skitbra då tills de gick under.
Så Thor är mer senior än dig?
Ja, det är han väl. Han har fått betalt för det längre i alla fall.
Jag tänker vi får stryka Thor med hårs när den ändå inte är här. Om du ändå ska lämna din version av det hela.
Och det var ju då där på skolan som jag inspirerade Thor till att vilja göra datorspel. Det var ju...
Exakt.
Han var som ett tomt hölje innan han träffade mig och jag fyllde honom med desire. Nej, han har ju alltid varit jätteduktig. Det är ingen snack om. Han är ju en av världens bästa på det han gör. Nej, men det...
Jag hör dig, jag tror dig. Jag bara tänker på att det låter som att du försöker rädda upp situationen.
Nej.
Nej då, nu är jag lock. Nej, men det är klart.
Jag bara säger till honom att det här gick bra, du behöver inte lyssna. Nej, men och efter det då var jag ju gamat. För det svåra med att komma in i game dev var, och förmodligen fortfarande är det, bara för första jobbet. Mm. Och när jag väl hade mitt första jobb som ändå var inom AAA, indie var ju inte alls lika stort då, det här var ju nästan 15 år sedan.
Just det.
Då har man ändå fot inne. Och trots att Green gick under då så kunde jag fortsätta att landa jobb.
Just det.
Så jag gjorde lite konsult, jag gjorde lite på Hello There i Göteborg med Serious Games och sånt. Jag gjorde ett spel om diabetes, till exempel. Jag är diabetiker själv, så det föll sig ju väl.
Mm-hmm.
Sen åkte jag till Pipkin Fly och Epic, Polen, sen USA. Och kom tillbaka till Sverige. För jag har ju ett sinnessjukt bra business sense, så att jag var på Epic och kände att det här med Fortnite, det kommer aldrig bli något.
Nej.
Så jag drog.
Det är klart.
Så jag drog till Machine Games i Uppsala och gjorde massa Wolfenstein.
Kan vara avsnittstitel.
Och sen, sen efter lite för många Wolfenstein liksom, så kände väl jag och Thor då tillsammans att vi har ju idéer på hur man kanske kan göra spel.
Just det.
Och took the leap of faith liksom.
Men det här är ju också då en förfinad version av sanningen, som egentligen var att du deltog i en hett omdiskuterad kontroversiell spoilercast för Wolfenstein 2 The New Colossus. Och dagen den släpps...
2017, va?
Ja, dagen den släpps. Då fick du sluta på Machine Games. Då lämnade du.
Det är ju skitkul faktiskt.
Jag kommer ihåg att du slängde upp en bild på deras ytterdörr och sa bye bye eller någonting på en tweet eller vad fasen du gjorde. Samtidigt som att jag var inne och uppdaterade våra flöden med spoilercarsen och jag tänkte vad i helvete. Men nej, det var bara en slump som tur var. Tror vi.
Det är din version av sanningen igen då.
Ja, eller hur? Extremt. Apropå enorm spridning. Ja. Men fan vad nice. Vad roligt att höra. Jag tror att det var viktigt att få in den lite så här också. Och där hade ni varit på studios som People Can Fly, Machine Games, Grin. Massive har Thor jobbat på också. På ett av mina favoritspel, The Division.
Ja, just det. Ja, och Far Cry och lite sånt där.
Men du, det här är ju superintressant. Alltså ni, som vi nämnde här, 2018 så startade ni igång det här och det har inte varit utan sina utmaningar. För alla som lyssnar på Ted Price-samtalet i The Game Maker's Notebook så är väl 80% av svaren på hur ni löste det ena eller andra från Price, svarar ju ni med ja, vi önskar vi hade förstått det tidigare, basically. Så att jag fattar ju att det har varit en storm på alla håll och kanter och att växa och att klara att göra det och importera arbetskraft under en pandemi kanske och de här bitarna. Men genom det här, hur har er ekonomiska situation sett ut? Liksom? Jag har ju besökt ert kontor som är väldigt fint, ligger i Uppsala.
Mm-hmm.
Men som utomstående så föreställer man sig alltid att det finns... Det finns alltid intressenter med startkapital, det finns möjlighet till man kanske kan hitta lånelöften när man ska starta företag om man lyckas sälja in det till rätt bank och så vidare. Men det här är ju ändå, utan att glorifiera resan hit, så är det ju lite mot alla odds att göra det här. Att expandera och insistera på, liksom, insistera, det är klart att man insisterar om man är måldriven. Men alltså, ni släpper ju ett spel här nu efter nästan 2 år av pandemi, samtidigt som att ni startar ett företag, etablerar en kultur, anställer folk. Har ni bara gjort det och liksom, det får bära eller brista? Går åt helvete? Ja, då är det kört. Då är det kört. Ja.
Nej, men så var det alltid. Vi kände att vi måste satsa på på ett antagande att det kommer gå bra, för annars vad är det för mening? Så att det är därför också vi har varit väldigt, alltså, kaxiga, ska jag ändå säga, för att det är bra nu eftersom det funkade. Men jag kände liksom att, men jag kan säga stora ord nu, för att om jag, om det lyckas, då hade jag rätt, och om det misslyckas så kommer alla glömma bort det ändå. Så att vi spelar oddsen liksom. Och då har vi liksom, vi har anställt, vi har växt, vi har liksom löst med problem, för att det, om vi misslyckas så ska det inte vara för att vi inte försökte. Så visst, det har ju liksom blivit dyrare. Alltså om vi bara ska snacka pengar, det, pandemin har inte hjälpt. Allting blev dyrare, projektet blev dyrare. Vi sköt ju upp lite liksom, vilket också liksom vi var väldigt öppna med när vi gjorde. Och vi sa bara, men vi behöver lite mer tid. Och det var ju för spelets bästa. Det var liksom inget specifikt som inte funkar. Så jag bara kände att, nej men timingmässigt liksom.
Just det, det var ju slutet bra, på liksom.
Nu har vi ändå hållit på så här länge. Då ska vi inte släppa in när vi känner att det är klart. Och man vill ju aldrig köra med den här when it's done. För den är ju också lite klyschig nu. Men visst, vi jag och Thor businessmässigt våldade oss igenom det här. För så bara, det är klart det ska gå.
Utifrån kan det vara lätt att dra en slutsats. Det var ju slut på 2020 helt enkelt som man hade åtminstone fått en uppfattning om att lanseringsfönstret låg från början, och sen så sköts det upp då till sommaren 2021 istället. Och i samband med beslut eller tillkännagivandet av att ni sköt fram det ett halvår. Det var också i samma uttalande mitt missminner mig som ni gick ut med att det kommer släppas direkt i Game Pass också. Från att ha varit enkom en konsol-exklusiv titel till att då även släppas i Game Pass. Fanns det en korrelation mellan liksom att vi kommer inte hinna och liksom, är det så att, men om vi erbjuder det här kanske det blir bra, eller hur kom det?
Nej, alltså det, precis, så att när vi gick i lag med Microsoft och Xbox till att börja med, så fanns inte Game Pass med från början.
Nej.
Utan det var liksom vidare diskussioner, men det var ju klart innan vi annonserade det, såklart. Och det var då vi hade planerat att annonsera det ändå. Och vi kände att även om vi skjuter upp så är det här fortfarande valid news. Just för det. Folk att veta.
Just det.
Så att det var liksom inte kopplat till att men ni får i alla fall spelet på Game Pass. Det fanns ingenting sånt.
Nej.
Det är för stora beslut för att hantera så, tror jag.
Och i vilken del av resan vart ni kontaktade av Microsoft? Var ni själva ute och pitchade till olika plattformar, eller var det någon som tog kontakt med er? När ungefär i utvecklingen etablerades den kontakten? Ja,
det var ju mindre ett år efter vi hade startat. Det var ganska tidigt. De var över till oss på sitt första besök. Jag vill säga tidig 2019. Det är lite suddigt så. Men vi hade ju inte ett färdigt spel då. Men vi hade ju vårt pitch-demo vi hade använt tidigare och så till förläggare. Så vi visade det, och så visade vi bara liksom grejer vi höll på att bygga. Just lite videos och sånt. Och sa liksom, det här är, that's us. Och den här historien jag berättade förut, men de sa ju då där på mötet, Ago som var med, sa ju det att det här är speciellt, liksom. Visa inte det här för, så här, jag minns inte ordagrant, men
visa inte det här för Sony.
Nej, ja, det var väl inte orden han använde. Nej, det var snarare slösa inte liksom bort er announce av det här, för det här är för speciellt, liksom. Så att se till att göra det rätt. Och vi kan säga redan nu att vi skulle gärna göra någonting ihop. Och då var det liksom inte sagt att we want it exclusive now, here. Men det var liksom bara, vi är pepp. Men det här, vi tror att det kan bli riktigt coolt. Så liksom, börja inte tweeta ut vad det är innan ni har riktiga namn och så vidare. Liksom. Och det i sig var ju då en väldigt bra confidence boost för oss. Så bara, vi är inte ens klar. Men vi har ju inte så mycket spel än. Och de ser redan potential. Vi visade någon video, minns jag, med ett tåg, det tåget man nu använder för fast travel. när tåget kommer in i stationen och det är ju runt lite papper och det står NPC där och hänger på räcket och de bara, det här är ju skitcoolt. Man bara, tack, bra. Liksom, mm. det kommer vara i spelet. Mm. Just nu åker tåget ingenstans, men vi har tåg.
Men det är Agostino Simonetta, tror jag. Vad heter han? Mm, tidigare i den Xbox idag, verksam inom, visst är det Thunderfall eller Sonic? Yes. Thunderfall.
Ja, de har väl gått ihop, så Thunderfall är väl paraplyet över Sonic och lite annat nu.
Mm. Var det kanske sommaren när han var här och jag intervjuade honom lite? Sommaren 2018, kan det vara något sånt? Sommaren 2019, och, nej, fanns en vår.
Det kan ha varit.
Det är inte omöjligt, han var ju i stan, va? Men kul att höra. Ska vi se vilken som är viktig och här och prioritera av alla frågor. Ja! Men det gick bra, sa du. Ni gick runt. Är ni miljonärer hela bunten? Ja.
Ja. Ja, för vi är väl inte riktigt där än. Nej, men det har gått bra. Det har gått jättebra.
Ja, men det, ska man ställa det här i en av de här liksom glitter- och glamour-sagorna som hör till spelutvecklings... Tyvärr alldeles för få liksom exempel. Läser man Blood, Sweat and Pixels så är ju många av de berättelserna handlar ju om extrema utmaningar inom spelutveckling som sen mynnar ut i att bli succéer och enorma framgångar. Curve Digital gick ut och rapporterade någon vecka eller två efter lansering att det hade gått skitbra. Det var en av deras största släpp resultatmässigt någonsin.
Vadå en av?
Var det det största?
Ja,
och okay. Ja. Ödmjukheten, den jobbar ni fortsatt på, hör jag. men liksom, skulle du säga nu på andra sidan med mycket jobb då kvar, lever ni drömmen så som den har berättats i några av de här sagorna, eller hur bra har det egentligen gått, ödmjukt?
Men det är verkligen ingen fairy dream än. Men vi jobbar ju på för fullt med Decent, liksom, och vi patchar som tokar för vi vet att det är mycket jobb kvar. Och en stark release betyder inte så mycket, om vi nu ska vara ödmjuk, i att det ska ju fortsätta sälja också. Och enda sättet att vi fortsätter sälja är ju att visa att vi faktiskt stödjer spelet och att vi inte säger, ja, synd att det har problem, liksom. Så där har vi definitivt mycket jobb kvar, liksom. Jag menar, resultatet, det viktigaste nu, du frågar alltså bara, är och alla omkring i McLarens? Nej, jag googlade igår vad de kostar begagnat. Det är fortfarande för dyrt. Det går inte.
Att köra elbil, Toyota har bra leasingavtal.
Ja, den är långt bort, liksom. Men vi har ju liksom en framtid för studion. Och på det sättet så är vi ju alla ofantligt lättade. Att vi vet att nu kan vi i ett hälsosamt tempo fundera på vad gör vi nu?
Just det,
är värt otroligt mycket. Och att alla som har jobbat hårt nu kan känna att det var värt det. För det jobbigaste vore liksom att tappa det vid mållinjen. Så jag ser ändå det som en enorm success, liksom.
Efter det här då, skriverierna kring hur bra det har gått och så vidare. Är det så att ni börjar se skymten av investerare som är flåsade i nacken nu, eller nya förlag som vill komma och säga, hörni, kör med oss, liksom?
Ja, det är faktiskt ett jättebra exempel. När vi pitchade Decent, så vi hade ju tur ska jag inte säga, men vi hade bra möjligheter med att vi fick prata med alla. För jag och Thor kom ändå med ganska tung pedigree att vi har jobbat på det här förut, på liksom stora titlar med liksom bra ämbete, liksom, att vi var en stor del av de här spelen. Så vi fick ju möten. Men det var ju jobb att pitcha, absolut. Och det kommer det vara i framtiden också, än vad vi gör. Men nu är det de som knackar. Vi har ju fått väldigt många som hör av sig. Och det är ju ett enormt bra tecken, både för eget och för företaget, liksom, att nu vill alla jobba med oss. För nu har vi bevisat att vi kan faktiskt släppa spel. Vi kan göra klart dem. Vi kan följa upp. Vi kan fortsätta stödja. Vi kan prata med ett community. Vi kan uppföra oss, liksom.
Kan ni uppföra er verkligen?
Ja. Det måste jag väl ändå påstå.
Ja, det är bra.
Så på,
viktig kontrollfråga känns det som.
Ja, eller, nej, men så på så sätt så är det ju en otroligt bra position för studion att nu är vi i ett bra läge vad gäller vår framtid.
Ja, det är ändå coolt alltså. För att det är ju inte alla såna här berättelser som mynnar ut i någonting positivt med den här tryggheten du pratar om i ryggen av att nu veta att nu kan man andas in, liksom gör ordning allting, kanske titta på eventuella DLC-möjligheter eller hur tar ni hand om och formar det här communityt som ni har lyckats bygga upp just nu och vad gör ni här näst? Så att det är tyvärr inte någonting man hör alldeles för ofta. Men med det sagt, ni snackade lite också om, det blir jättemycket indirekt reklam för Game Maker's Notebook, men det gör jag mer än gärna för jag tycker den är så jäkla intressant. Ni snackade lite om passionen i teamet i den, och jag noterar ju också att ni nu söker ny personal, och i sådana fall, om ni tillsätter dem, så expanderar ni med 50%. 50% är fortfarande 50% även om det bara handlar om 6 tjänster. Inför framtida projekt, eller handlar det här kanske just nu om att hitta en stabil balans i arbete kontra privatliv och samtidigt försöka ta hand om det jag sänt och vad som komma skall med det kanske? Eller varför rekryterar ni nu?
Vi rekryterar nu för att vi kan betala löner för dem. Och vi har, nej, men på samma sätt som en förläggare, så nu har vi många ögon på oss, vilket betyder att folk borde söka. Och det har ju visat sig stämma liksom. Vi får in väldigt bra ansökningar och så. Och det är jättekul, jätteroligt. Nej, men det oavsett vad vi gör härnäst, oavsett om det skulle vara DLC eller ett nytt spel eller vad det än är, så har vi ju nu genom det här projektet sett var det kanske var lite jobbigare. Så ett exempel, och jag tycker nästan synd om han nu, men jag nämner väldigt ofta animation. Jag säger så, vi hade inte sin animatör när vi började, så vi hade ingenting som rörde sig i spelet. Men vi har ju bara en animatör. Så när han då är borta, semester, sjuk, var det än är, då har vi ingen animationsdepartement. Så där behöver vi ju en till. Och det är ju oavsett, för vi måste ju ha en studio där folk inte behöver känna att de har för mycket ansvar eller liksom för mycket vikt på axlarna på det sättet. För ansvar kan ju vara någonting positivt också. Så vi ser till att stärka upp där vi, ja, vi kom i mål och det blev bra. Ursäkta, jag slog till micken. Det blev bra, men man ska inte behöva känna den sortens press helt enkelt. Så det är mycket där vi rustar upp.
Just det.
För det är ju inte nya ämbeten liksom. Programmerare, vi har programmerare, animatör, vi har animatör, level designer, vi har level designer. Det är bara att vi känner att nej, men det ska finnas lite mer styrka där.
Just det. Och hur är det i övrigt då? En liten studio, är det så att även om studion är så liten, är det så att även Neon Giant följer liknande spår som många andra studios, så att det faktiskt är folk som lämnar efter att man har skeppat ett spel, eller har hela gänget stannat kvar?
Nej, men det händer ju. Alltså det räknar vi liksom, det ska man räkna kallt med. Att det är en viss rundgång liksom, och det har ju behöver inte ha någonting att göra med någonting vad gäller varken arbetsplats eller projekt. Och jag vet att det där är ett väldigt politiskt svar, men så är det. Jag tycker det känns lite fånigt att förvänta sig att alla är här for life liksom. Så det är också absolut en del i att man måste garda upp, för då ännu värre precis, om våra animatörer säger upp sig, då har vi verkligen ingen animationsdepartement ett tag.
Ja, det är klart. Men då är det, vissa har lämnat och då fyller ni upp för dem, och så då kanske det inte är som jag trodde att ni ska utöka med 50%, utan ni kanske utökar med 30% och fyller in med en plats som kanske folk har lämnat efter sig och sådär.
Vi har ju anställt, vi har en jätteduktig programmerare som joinade i precis samma veva som Decent släpptes. Så han är inte med i credits på Decent för att han inte liksom. Men det var ju också oavsett allt liksom.
Just det.
Så att sånt där kommer ju alltid liksom vara lite i flux.
Mm, mm. Hur känner ni där då? När man tittar på hela den här passionsgrejen. Ni pratar ju om i den andra intervjun, återigen, jättemärkligt. Det var för att jag tyckte att den var så himla... Den gav så mycket. Den är jätteintressant. Det var skitbra av er båda, måste jag säga. Och det jag gillar är att ni pratar om hur det kan vara tufft att hitta seniorkompetens som fortfarande har driv och hunger kvar. Ja. Vilket då är såklart... Alltså tittar man på att folk lämnar en studio efter ett projekt, vare sig det handlar om The Last of Us Part 2, som är Crazy Bananer, eller liksom The Ascent i Lilla Uppsala. Så den passionen, kommer den ifrån... alltså vart hittar ni den i sådana fall? Är det folk som är ute efter att också sluta inom AAA, eller är det folk som kanske har jobbat med helt egna grejer innan? Vilka är det som söker till en Neon Giant? Vad har de för erfarenhet, tänker jag?
Det vanligaste, det du nämnde, det är folk som har jobbat med AAA nu i 10, 20 eller närmare 30 år liksom. Mm. Och bara känner, men nu vill jag tillbaka till något mer intimt, där jag kan prata med människorna i rummet, och så kommer man överens om något, och så gör jag det. Och det är ju i grund och botten det jag och Tor ville också.
Mm, mm.
Det är inte så mycket att folk kommer från någonting mindre och vill komma upp till vår storlek, liksom. Det är inte så mycket att folk gör sina egna grejer. Och det är ingenting vi skulle vara emot heller som koncept. Men i stor majoritet så är det liksom, jag är redo att lämna det här stora, för nu har jag gjort det och det var kul och jag har lärt mig väldigt mycket. Men nu vill jag komma tillbaka till medmänniskor och lite mer frihet.
Just det. Det har blivit en hel del övertid, vet jag ju om, och förstår jag ju liksom. Och den är ju kanske ännu tuffare att då, vid att man, när man expanderar, nu säger jag det här bara utan att du svarar. jag kan ställa frågan så får du säga det själv. Har ni crunchat mycket genom det här projektet?
Det har varit väldigt individuellt. Jag har gjort det. Det tänker jag stå för. Och det har jag gjort på eget bevåg. För det är någonting som kommer med det här lilla teamet, den här kreativiteten vi pratar om. Att vi sätter ju till väldigt stor del våra egna mål. Och det är upp till oss att leverera de målen. Sen någonting jag och Tor underskattade. Det är någonting jag diskuterade i en podcast jag nyligen var i som heter Game Makers Notebook.
Sjukt bra
avsnitt. Ja, det var ett bra avsnitt. Nej, men det är just att jag och Tor, handen på hjärtat, underskattade nog en hel del av running a business-delen. Och den just fick det. Ju då ofta... Alltså den missuppfattningen fick ju ofta ske då utanför det jobb jag faktiskt behövde göra på spelet. Så det blev ganska tungt för mig och Tor liksom. Och det är det jag menar med då, att vi våldade oss igenom det. Att, ja men fan, det måste ju göras ändå. Nu svor jag igen. Jag svär mer på svenska. På engelska är jag väldigt bra på att hålla borta de orden. Men inte på svenska. Jag ber om ursäkt.
Vi har explicit content på alla våra avsnitt, så det är lugnt. Vi har täckt det.
Ja, men det är den här... du kanske såg den här shooty-shooty-grejen som uppstod. Det här får du ditt scoop.
Ja, precis. Berätta för bakgrunden. Det var en marknadstrailer från Xbox.
Xbox gjorde en jättecool video. Alltså, det av alla videos vi har gjort, så det den som lätt har högst produktionsvärde. För att det var jag, Tor och Alexander, vår lead world designer, som bara stod och pratade framför massa kameror om saker. Och det var, jag tror, 13 personer runt oss involverade med ljud och kameror och ljus och allt vad det var. Liksom. Jätteproffsigt. Och jag är ju drillad till att inte svära på engelska. Men jag har mycket uttryck, så att när jag pratar med dig, då skulle det komma in ganska mycket F-bomber och sånt. Liksom. Och det finns vissa uttryck jag använder som marketing specifikt har sagt till mig. Kan du vara snäll och säg inte det? Liksom, det är inget fel på det, men så då ibland måste jag hindra mig själv från att säga dem. Så shooty shooty, det var att jag inte sa shoot shit up. Det var det jag ville säga där. Och det var shooty shoot, alltså du vet, det är så de där kommer fram, för att jag ville verkligen inte svära, för jag svär väldigt sällan på engelska.
Ja.
Då blir det så där.
Men då fick du ett fint lite, ja, Det är bra att, det är bra att du sätter nivån på Scoops. Nej, men jag tänkte på, det här var ju någonting som du var, du fick ju smeknamnet Shooty Shooty.
Ja, det blev en jättekul grej. Jag hade jätteroligt med det, men det var ju inte liksom att jag hade det som ett planerat marketing beat.
Tänkte du på att du sa Saini Saini hos Ed Price?
Nej då? Nej, va?
Nej, jag noterade det. Det var skitbra. Nu är det jättelökigt navelskådande från oss. Bara för att jag ändrade dina smeknamn på våran chatt hela tiden. Men jag tänkte i alla fall på det. Jag tyckte det var roligt. Med det sagt, ni pratar ju också om framtiden en del med The Game Maker Notebook. Nu skiter vi i det. Hörru du, Arcade, apropå ingenting. Hur ser ni på framtiden? Och här så tänker jag att vi ska spinna vidare lite på det här med som du ändå pratade om. Med liksom, att inte underskatta arbetsbördan som faktiskt ligger. Young Horses-studien bakom bland annat Bugsnax gick ju precis ut här nu med att de kommer fortsätta med 4 dagars arbetsvecka. Efter att ha testat i en period och flera utvecklare har ju pratat om att de strävar efter ett liv där de kan jobba mindre och bibehålla produktionstempot för att kunna orka och fortsätta bibehålla passion kring det de älskar att göra, nämligen skapa spel. Mm. Hur arbetar ni mot detta nu när ni har chansen inför att växa? Liksom? Vill ni jobba mot det, tänker jag? Kanske det kanske inte är där.
Alltså, vi har ju inte som mål att nå en 4 dagars vecka. Jag köper inte riktigt det konceptet. Eller så här, jag är självklart alltid för så bra och positiv arbetsplats som möjligt i alla omständigheter. Mm, mm. Men när vi pratar om den här passionen. Mm. Min passion styrs inte av om jag jobbar 4 eller 5 dagar. Mm. Definitivt ska man ju liksom se till att försöka undvika övertid och allting sånt. Liksom, speciellt när det kommer från en dålig källa som liksom, dålig planering eller vad det än är. Liksom. Men det är därför, tillbaka till det vi gör, att vi vill ju att folk ska ha så mycket ägandeskap både kreativt och produktionsmässigt som möjligt. Mm. Och med där då kommer det ju, hur vill du jobba för att uppnå det här? You det. Tell me. För vi måste även låta folk jobba hårt om de vill. För många av oss vill det. Mm. Jag vill det. Och det är så jag sporrar min kreativitet. Men då måste jag få utrymme att jobba på mitt sätt och att jobba mot mina mål. Det är där mycket liksom kanske kommer i kläm. Och man pratar ju om liksom hur man blir motiverad. Att det finns en gräns där mer pengar kommer inte göra dig motiverad. För vi har redan löst det problemet. Det är inte arbetstid, för vi har löst det problemet. Det är att du ska känna dig kanske utmanad eller att du känner att du växer eller vad det nu är. Och sånt jobbar vi väldigt mycket på för att hitta det bästa. Och där är det väldigt individuellt. När vi är så små så kan vi titta individuellt. Men som exempel då, så nu har vi också då haft massa working from home i och med det var en pandemi. Är en
just
pandemi.
Just det.
Jag vet inte om du hörde.
Påverkade den er?
Också? Absolut.
I Uppsala? Det var inte bara i Stockholm? Nej, okay.
Nej, men det var vid utkanten. Det var lite vid stationen.
Det blir så.
I och med det har vi ju sett då liksom tekniska hurdles med det, men vi har också sett vad vi kan få ut. Så att vi kommer ju ha diskussioner nu om att det kanske finns en möjlighet att göra en del av sitt arbete hemifrån och så vidare. Vi siktar inte på våra studion där alla kan jobba hemifrån alltid, som vissa studier som har valt att göra. För att då känner vi att vi tappar mycket av det vi vill göra, vilket är att sitta vid ett bord och en whiteboard och ha idéer och ha kul. Liksom, det försvinner ju.
Mm.
Och så kan du hävda då att ja, men det kan vi göra på webcam och digitala whiteboards.
Ja,
Nej, det kan du inte. Jag säger nej, det kan du inte. Du kan absolut ha en bra arbetsplats med den metoden. Men det är inte vad vi försöker bygga. Och det är inte den sortens passion som vi pratar om.
Mm. Hur tänker du på, för jag tänker just, alla vi som har varit passionerade för någonting en vacker dag, vi är också inte helt obekanta. För att efter 1 år, 2 år, 3 eller 4 eller 10 se tillbaks på den perioden och fundera på, fan, var det värt det liksom? Jag har pratat med människor som har jobbat extremt högt uppsatta inom andra branscher och som har tittat på sina karriärer och liksom, ja, men går i tidig pension för att de har lyckats jobba sig dit. Och det känns ju fantastiskt att gå i tidig pension. Eller pension. Men det kommer ju inte utan reflektioner som att ja, det är fasen att inte vara hemma till middagen 10 år i sträck. Alltså, det är frågan om det är värt det. Och de här bitarna, så även, hur tänker du där då? Det här blir en ganska bred fråga. Hur känner du där? Tänker du ibland på att du kan sitta här om 5 år och tänka så fan, jag borde, medan jag ändå var sile så gammal, eller medan jag ändå hade den här perioden i mitt liv, varför tillbringar jag inte mer tid med det här liksom? Passionen gör ju en lätt blind, oavsett område.
Ja, men förhoppningen är väl att passionen är det man ville göra. Och jag ska om 5 år titta tillbaka och säga vilken tur jag haft som har fått jobba med det här de senaste 5 åren. Jag kan väl också säga att alla ställen jag har sagt upp mig ifrån, kanske jag skulle ha sagt upp mig ifrån lite tidigare. Alltså det är mycket sånt liksom. Och det, precis som jag tog upp i Game Maker's Notebook, en annan podcast. men det här att beslut vi tog, vi borde ha tagit dem tidigare. Jag tror det är mest den läxan som jag verkligen försöker ta med mig i livet. Men på samma gång vill jag ju inte bara göra förhastat beslut hela tiden. Den är svår. Så det är lite mer där jag tänker. Men tillbaka då till att det där är väldigt individuellt. För jag har ju min syn på middag, hade jag fått säga. Men liksom, folk ska prioritera det som är viktigt för sig själva. Och det behöver inte vara jobbet. Och vi har personer som är väldigt satta i, liksom, i hur deras familjeliv och hemliv och allt det fungerar. Med fullt stöd från oss. För självklart är det så. Och vi fungerar olika. Och så ska det vara. Och mitt liv kommer säkerligen, det har redan flera gånger såklart liksom under min karriär. Men det kommer fortsätta ändras. Så att nu har jag den här prioriteten. Så jag har inga barn idag. Om det ändras så kommer jag förhoppningsvis tycka om den också. Och då liksom vill jag spendera mycket tid med den. Och sånt kommer ju alltid liksom påverka hur vi väljer att jobba. Men hur jag ser på mitt liv och huruvida jag vill äta middag 6 eller 9. Det ska ju inte driva våra arbetstider mot alla anställda. Då jag säger, men jag gillar att äta sen middag så därför ska du jobba till 8. Det är inte så det funkar. Eller ska funka.
Nej, samtidigt så är ju också sådana här berättelser som man ser ligga till bakgrund för företag som har vuxit snabbt och där de inte riktigt har hunnit med att etablera det här från grunden tidigare. Nu tänker jag högt på mycket av de jag har pratat med. Men jag är så här, jag köper ju till 100% det du säger. Det är ju inte det, jag ser ju verkligen det framför mig och jag ser ju hur det kan bli en utmaning så länge man... Om man inte, och det låter som att ni är inne på det, ni pratar mycket om det, låter det som ändå. Att man inte liksom på något sätt tittar på vad som kommer att skall. Ska man expandera och Neon Giant är en 30-manna studio om 2 år? Ja, har man hunnit etablera det innan då? För efter en viss, efter ett visst mått av personal så är det ju till slut svårt att vara 100% individuell med andra. Utan då behöver man ju skapa led och försöka ta hand om det som går liksom.
Och nu ska jag inte jag ljuga och dra det för långt heller. Alltså, vi har vad vi kallar core hours. Att alla ska börja senast 10. Alla ska avsluta dagen tidigast 4. Utanför det, gör det som du vill med din tid. Du förväntas göra så här många timmar totalt, bla bla bla. Så att det är inte helt...
Nej.
Men vi försöker ju liksom låta folk hitta ett liv som funkar bra för dem.
Nej, men det är klart. Du, jag tänkte så här, hur mycket tid har vi kvar? Jag har ett par frågor kvar.
Ja, men kör på så. Ja. Om jag bara går så märker du det.
Ja, blir tyst. Fast nu ser jag det åtminstone, så det är bra.
Ja.
Jag tänker så här också. Det här är frågan om vi kommer kunna sväva iväg mycket på eller inte. Jag är nyfiken ändå.
Ja.
Alltså så här. Ni och många andra mindre studios som jag både läser om och pratat med själv blir ju bättre och bättre om man jämför med hur normen ser ut i spelbranschen. Så blir man bättre och bättre på att vilja prata och vara transparenta med hur man jobbar, vad man har för idéer, vad man vill uppnå med sina spel och med sin arbetsplats och så vidare. Det är ju någonting som är väldigt tacksamt. Framförallt för sådana som mig inom spelmedia som gärna vill också kunna få ut de här berättelserna. Men parallellt med det så ser vi också de här senaste åren hur just kulturen i branschen har blottlagts på många, många sätt som inte alls säljer in det, med vittnesmål och kring fruktansvärda förhållanden, sexuella trakasserier på de absolut största till de absolut minsta, från de absolut mest, om man kan säga, uppenbara, där man tänker, ja, men okej, aha, shocker att Rockstar som jobbar med 50 miljarder timmar på 10 pers, nej, nu tar jag, men är det med, när man ser vilket jäkla spel de släpper i Red Dead Redemption 2, så blir man inte förvånad över att det är mycket, mycket arbetstid som går ut över fritid och sådär. Hur, frågan om du och jag har snackat om det här, hur tänker du kring det här? Vad tror du ligger till grund? Du som ändå har jobbat så länge i branschen, och Grin har vi alla hört dokumentärer om till och med, och andra berättelser ifrån, till de andra stora studios du har varit på. Liksom. Vad är din känsla kring det här? Varför är det så här att vi ser så mycket skit dyka upp från den här branschen? Är det unikt, tycker du? Eller känns det som att det finns ett problem i alla branscher som vi bara råkar se för att vi har det här i våra flöden?
Det tror jag absolut att det är till stor del, tyvärr. Eller, ja, jo, tyvärr. Mm. Det är nog inget nytt, men det är bra att det kommer till ytan. Och jag tror att vi, du och jag, ser det för att det här vi tittar. För det finns skit överallt. Och det är inte en sekund för att förklara det, eller försvara det. Men det tror jag. Men du öppnade väldigt intressant där. Nu är det inte för att jag kommer tillbaka till det. Jag ska inte diverta från det.
Nej.
Men att varför det är mer transparent nu än det var innan. För det har jag inte tänkt så mycket på. Mm. Så att nu ska du få följa med mig här.
Ja, kör.
När jag tänker. Dels, vi kan ju bara säga, social media, det gör ju att alla skriker ut i voidet och så ibland lyssnar folk. Så att det är en stor del av det. Men jag tror att det är två saker där faktiskt. En är att många som kommer in i branschen nu, och det är nog inkluderar mig som ändå kom in för ett bra tag sedan. Vi har ju sett branschen utifrån då det var en helt svart låda. Vi såg ingenting, vi bara såg ett spel kom ut från Namco eller Capcom. Och vi vet ingenting, förutom att det kom ut ett spel. Och man blir väldigt nyfiken. Och då kanske man säger, inte uttalat, men då kanske man tänker att nu när jag är i gamet, då vill ju jag vet ju att folk vill veta. Jag vet att det finns ett faktiskt intresse för till exempel människorna bakom det, eller arbetssituationerna bakom det. För vi tittar ju idag på dokumentärer om vad som nu är väldigt gamla män som diskuterar att, ja, när vi gjorde den första datorspelen. Och det är ju skithäftigt att få höra. Och jag vet inte om folk inte brydde sig för 30 år sedan, eller om vi alltid har brytt oss, men folk inte visste att det fanns en marknad. Så det tror jag är en stor grej. Att man liksom, vi förstår att folk faktiskt vill veta. Och det andra tror jag är att vad hade jag för en annan punkt?
Jag kan bara ringa den, för jag tänker, eller kom du på den eller?
Ja, jag kom på den. Jag tror att det till viss del har att göra med rekrytering. För att nu finns det så otroligt mycket studios och så otroligt mycket arbetsplatser. Det finns ju ännu mer människor som vill göra spel, såklart, men som gör att du vill jobba hos oss för vi har en bastu.
Just det.
Men vi har såna här, du kanske har hört dåliga saker om att jobba i spelindustrin, men hos oss har vi jättesköna stolar. Och så blev det mer och mer och mer. Så man bara vill vara transparent för man vill visa det bra. Och då när man börjar visa det bra, de som inte säger något, de kanske inte är så bra, vad döljer de? Och så blir det en diskussion kring det. Det tror jag kan vara en del.
Just det.
Men bara för att inte verka som att jag undviker det.
Nej, det tycker jag inte.
Jag tror att det har alltid funnits. Men vi ser ju också att världen överlag, absolut i stor del tack vare internet, bryr sig ju mer om de här frågorna än någonsin. För många av de här sakerna som dyker upp, liksom, det finns ju studier som säger att det här har hänt i år, den här människan har varit med om det här i år eller förra året. Men det dyker ju även upp stories som att det här har hållit på i 20 år. Liksom, det här är kulturen som är ingrained här, det här är samma chef som har varit där väldigt länge. Liksom. Och det är synd, men det är nu det är en hot topic. Och det är ju faktiskt någonting man måste respektera. Vad gillar vi att prata om för tillfället?
Tror du att det kan bli en bättring utifrån det här? Du som sagt är på andra sidan och det finns ju säkerligen ett tugg utvecklare emellan globalt, nationellt, som inte råder på samma sätt som...
Ja, ja. Men det måste jag väl tro. Det tror jag absolut. Mm. Jag bara hoppas på att de positiva förändringarna som kommer från att folk vill ändra klimatet och inte bara för att de är rädd för vad som händer om man blir påkommen, så att säga.
Mm.
För jag tror det finns båda.
Ja, men absolut. Jag tänker också på det här med mångfald och jämställdhet. Många stora bolag gör ju ofta undersökningar och studier för att se hur pass mycket bättre och produktiva team där det är en jämn könsfördelning till exempel, där det är en högre mångfald, verkar bredvid team som är extremt homogena. Och där finns det återkommande alltså belägg för att desto högre mångfald, desto bättre kreativitet, bättre och högre produktivitet. Och det här är ju någonting som inom, tittar man på er studie, ni är ju till högsta del män bara som är anställda idag. Och det är inte en kritik, det är ett konstaterande.
Ja, visst.
Och tittar man på hur de flesta småstudios ser ut, så ser det inte otippat att det ser ut så. Att det är många som går ihop med antingen ett gäng vänner, eller att man blir en ganska homogen liten grupp av de här mindre studierna. Jag vet inte hur många sådana här småstudios det går att räkna upp liksom.
Mm.
Med det sagt, hur tror du att man... Hur tror du att man löser det? För att det är en ganska vanlig mall att det är ett gäng manliga utvecklare, seniora, juniora, eller liksom som hittar varandra och lyckas skapa någonting väldigt bra. Och det är verkligen ingenting illa om det faktumet, men det är ju så att vi är ju kvar här i det 2021. Sen kanske vi ser fler och fler ifrån marginaliserade grupper i branschen dyka upp. Men hur tänker ni? Tänker ni på det här hos er? Jag vet att vi har pratat tidigare någon gång om att det är tufft att hitta och rekrytera. Liksom.
Men precis, för jag tänker utmana dig lite nu för att du sa liksom äldre och yngre eller junior och senior. Och så. För det är ju det som är problemet. Hur ska vi lösa det här? Jo, vi ska vänta. Och jag vet att det inte är det roligaste svaret, men för indies, alltså, när jag säger indies, jag förstår att det är sant.
Små studios.
Ja, precis. Små studios som gör små spel. Så kommer du se mycket högre diversity och kön och allt vad det är. Och det är för att de oftast är startade av människor som inte har gjort spel förut, alltså i industrin. De startar ett företag, vilket jag tycker är awesome, men de har inte gjort det förut. Då kan du få in allt. Just det är great. Men när vi snackar seniorer, då finns det inte så mycket att välja på. Och det är det som är vårt problem. För jag skulle jättegärna... Vi har ju, jag skulle säga det till vårt försvar då. Vi har otroligt många nationaliteter till exempel, vilket jag tycker är väldigt bra. Och vi är en engelsktalande studio. Men det är att om vi säger att vi vill bara jobba med seniorer, och det är också ett helt topic som jag även diskuterar i Gaming Notebook. Vi vill bara jobba med seniorer. Okej, då måste vi kolla hur många olika grupper av människor jobbade med spel för 20 år sedan. Och så måste personen faktiskt vara bra. Då faller det bort ännu mer folk. Och så av de människorna så måste de faktiskt göra det vi söker, om det nu är programmering eller animation eller vad det är. Då faller det ännu mer bort. Och så måste den personen faktiskt söka jobb hos oss. Och sen måste det vara en bra fit. Och för varje bortfall där av människor, då blir det, precis som du säger, alltså tyvärr, mer och mer homogent i vad som liksom når fram. Just och det tycker jag också är väldigt synd. Det ska jag vara väldigt, väldigt tydlig med. Men jag känner också liksom att om inte vi börjar ändra våra kriterier och faktiskt gå över till liksom kvotering, då har vi en svår utmaning. Och det är där det klämmer. Men det är därför vi ser det så mycket nu i de här småstudierna som poppar upp. Vilket jag tycker igen är skitbra. För då har alla blank sheet. Så att om 20 år, eller kanske inte så länge. Men då kommer det finnas otroligt många seniorer med 20 års erfarenhet av alla sorters människor.
Nej, men precis, det är väl det. Det är väl det. Sen finns det en annan intressant, jag vet att de heter sidan gamesindustry.biz. Släppte 30 juli en intressant Academy Jobs Cast, Recruitment and Diversity, där de bjuder in rekryteringsansvariga på olika studios och platser inom spelbransch. Och där pratar de om mycket, såklart. Tips och tricks och det ena och andra, och praktiker och best practices och misstag och sådär och lärdomar. Men en sak de gick in på som jag tyckte var väldigt intressant, det är ju såklart att du kan inte lära kemi, men du kan lära allt annat. Mm. Vilket var delvis ett argument, sen kan jag ha tolkat det bäst fasen jag vill, men delvis ett argument för just att ser du en kandidat som du känner kan förgylla mångfalden i er grupp och kan tillföra någonting som du tror inte finns där, du behöver, så kan den här personen vara mer värdefull än en person som har 10 års erfarenhet inom det specifika område du behöver där och då.
Ja.
Hur tänker du kring det?
Alltså vi vill ju att folk ska komma in med kunskap vi inte har. Så vi kan inte lära dig det du ska kunna när du kommer in. Och det är det som är kruxet. För att absolut, om jag bara ska lära dig det jag kan, så kan jag i teori lära dig till vem som helst. Men jag vill att du ska komma in och lära mig. Så att vi har ju bara tagit in folk som kan någonting som ingen annan i studion kan, för att göra studion starkare. Så då funkar inte det.
Det är klart, ja, det här kommer vi kunna sitta för länge på och diskutera. Det är ett superspännande, superfascinerande att diskutera just de här delarna, tycker jag.
Ja.
Verkligen sådär. Du, om det inte redan är sagt, detaljrikedomen, idécent. Var det en av de här bullet pointsen när ni ritade upp, vad ska vi göra för spel? Eller kom det här längs med spelets utveckling? Nu hoppar jag verkligen från ett ämne till ett helt annat. Men jag såg frågan här, jag hade glömt att ställa den. För det är ju någonting som säljer det här spelet nästan på egna ben. Ja. Presentationen i sig.
Ja, alltså det var ju inte att vi sa bara, som vita män så måste vi nu visa att...
eller hur?
Nej, det var inte ett statement på det sättet. Men det var ju bara, det ska ju vara snyggt. Och det kommer ju helt från människorna som gör det. Det finns liksom inte uppskrivet i något dokument någonstans att det ska vara så. Men vi har väldigt duktiga grafiker och de fick gå lös. Och det är ändå ett av mina favoritexempel på när vi säger att vi vill empower folk. Liksom. Ja, men du är så duktig, men gör det så bra då. Varför ska jag be dig att hålla tillbaka? Det enda liksom vi måste tänka på är ju schemat.
Just det.
Liksom att faktiskt vara klar. Och då har vi... att ja, i oktober då måste det här området vara färdigt. Och så länge det är det, så är vi good. Då har vi inget problem liksom. Nu ser inte låta som en hotfull chef, men liksom,
nej.
Det är jättebra. Och nu sätter du din egen ribba. Så länge då, ska jag väl lägga till att när man har kommit in i en bit spel, nu är ju det här ribban. Nu måste ju allting följa den här stilen och den här fidelityn och allting. Men den är ju satt av individer.
Alltså det märks verkligen, för att nu kan jag hitta en ursäkt till att faktiskt föra över det från mångfald och diversity. Det är samma sak såklart, men just för att om det är någonting som ni pratar lite om också med Ted Price i Game Maker's Notebook, så var det ju faktiskt hur du, som du precis beskrev här också, varje person har en unique set of talents liksom. Vilket jag tror är ett superbra förklaring på varför just The Ascent blev som det blev när det kommer till presentation, till ljud, animation, you name it liksom. De här bitarna, varje liten bit känns så otroligt någons lilla bebis. Om du förstår vad jag menar.
Delad vårdnad, men ja.
Eller hur, stor familj. Nej, men liksom animationen är berättade, och du berättade ju om att det finns en person som har stått för animationerna. Och ja, det är svårt att greppa liksom det, att det är en person som har gjort alla animationer. Men det är ju också liksom, det blir som att så här, ja, den här personen tänker, det här på mitt CV, god damn, det här ska bli ett jäkla CV liksom. Animationerna är decent, det gjorde jag och så vidare. Så att de här grejerna, det talar ju en del för vad, alltså för att lägga i knät på ju då. Det är ju otroligt häftigt att se vad som kan hända med en mångfald inom kompetensområden också. Så att man inte kanske sitter på en större, där allting känns mer homogent och det blir inte så mycket var dels egna lilla bebis. Såklart.
Precis.
Men vad händer härnäst nu då? Är det så att Descent 2 släpps med Unreal 5-motorn 2023? Är det det vi snackar om här?
2023, ska vi boka in en podcast då i tid?
Nej, blir det någon semester då, Kane? Eller har ni haft semester?
Ja, alla har väl hunnit nu tror jag. Jag var borta 2 dagar nu förra veckan som du kanske vet. Så att, nej, jag och sambon hade på att kolla på en resa till Kreta faktiskt. Så att, det är in the works. Men nej, vad händer? Just nu så som sagt parallellt då så försöker vi fundera ut svaret på just den frågan. För jag har inte ett konkret svar till dig. Samtidigt som vi då fokusera på uppdateringar till Descent. Och det, jag vet att det inte är det sexigaste svaret, men det är där vi är nu.
Ja, det är bra. Jag tänker att jag ska runda av med en elaking mot dig. Oj. Specifikt. Du var ju med här och poddade förut för något år sedan. Du tog med dig Roger, det var så trevligt så.
Just det.
Och du gav ju då löftet om att med nya generationerna laddningstider ett minne blott.
Visst jobbade Roger på Bad Jolk då?
Ja, just det.
Ja, han jobbar hos oss nu. Han jobbar hos oss nu.
Ja, det är klockrent ju. Men med det sagt, vad hände? Jag spelar på Series X. Den har en schysst SSD. Det är laddningstid på säkert 10-15 sekunder när jag sätter på spel. Hallå Arcade, du lovade ju.
Ja, men kan jag få göra ett spel då Series X existerar när man börjar jobba på det?
Ja, okej. Okej, i och för sig.
Nej, men jag förstår frågan. Och det var väldigt elakt. Väldigt elakt. men jag är faktiskt... Nu tycker jag svara på en fråga du inte har frågat. Och det är bara det som är spännande i framtiden. Det är ju att se Next Gen-spel som faktiskt är proper Next Gen. För vi är ändå cross-gen.
Just det.
Så att det funkar ju på allt liksom. Det tycker jag, oavsett om det är Series X eller om det är PS5 liksom, eller om det skulle dyka upp något annat. Det är ju det som är coolt. Vad händer när vi får de här leksakerna dag ett? Det är då man faktiskt kan börja använda de hästkrafterna. För det är ju fortfarande cross-gen, eller last-gen ska jag säga, last-gen arkitektur som driver spel som släpps idag.
Alltså ni har ju fått en fina ord för hur väl det här faktiskt rullar på föregående generationskonsol också.
Det var kul.
Så att det var ju imponerande. Det var ju något vi pratade om också, hur det skulle vara skalbart och så vidare. Men då kan man lita så mycket på det. Dagens scoop får helt enkelt bli att ert nästa spel, det kommer inte rulla på en Xbox One.
Alltså jag vet inte vad nästa spel är. Liksom.
Jag försöker. Ja. Det vore i och för sig imponerande om Neon Giant släpper sitt nästa spel 2025 och det rullar på Xbox One. Det ser jag fram. Ja, det har varit en resa.
Det kommer bli en resa än vart vi landar.
Ja, det är bra skit. Det är bra skit, Arcade. Du ska få rusa vidare och så får vi helt enkelt försöka följa upp som sig bör med de här brädspelskvällarna när det nu blir av.
Du menar de du aldrig kommer till?
Det har bara varit inte mitt fel. Konstant, så har det varit. Nej, men som vanligt superkul att snacka lite. Nu är ju du såklart superupptagen med allting vad gäller Descent och folk drar i dig. Vart ska du härnäst? Man har inte hört det så mycket inom svensk spelmedia. Jag tyckte att det var trist. Fasen.
Ja, alltså Blessing and the Curse, det är inte jag som drar i det där.
Nej.
För det är ju ett jobb i sig. Så jag vet inte riktigt varför.
Vi måste ju vårda våra lokalodlade produkter, tänker jag.
Ja, nej, men det håller jag med om. Men jag vet att det kommer hända lite mer. Så mycket vet jag. Men de är ju efter dig då, så vi måste ju prioritera.
Yes. Så viktigt. Så viktigt. Så
det är det du ska känna nu. Så fort det kommer svensk press efter idag.
Ja.
Då ska ju du veta att du var där först.
Och jag fick ju skopet kring shooty-shooty. Så ja. Att... Fantastiskt. Nej, men fan, skämt att se. Du, fortsatt lycka till med Descent. Shit vad det kändes formellt. Hörru, stort tack för idag.
Ja, men tack själv, det var skitkul.
Att vi egentligen fick till det också.
Ja.
Nu är det ju dags för min del att jaga iväg på föräldramöten och basketträningar för minstingen. Vad händer själv? Arbetsdagen är inte över. Det är fortsatt tillbaka sen.
Nej, jag är 25 minuter sen till mitt nästa möte, så att det är nog dit jag är på väg. Men det är så viktigt du är för mig.
Ja, det är fint. Då får ni lyssna på det där, kära lyssnare, också, hur viktiga vi är för Arcade, som självklart får titta förbi igen i framtiden.
Yes.
Ja, så hörs vi.
Ha det jättebra.
Tack för den här gången.
Och, tack så jättemycket.
Ja, för fan. Nu glömde jag bort mig själv här. Lavilla Turlos som vanligt. Jesper Inghög gör omslaget som vanligt. Och det är som vanligt coolt att vara snäll. Nu kan vi säga hej då.
Hej då.
Hej då.